Annette har under hela sin uppväxt sett sin mamma längta efter sin egen mor, Annettes mormor. Mormor lämnade bort sitt barn efter födseln och ville inte ha någon som helst kontakt med dottern.
Och jag vet att jag tänkte så här, vad är det för människa? Hur kan man inte vilja ha kontakt med sitt barn?
Så länge Annette kan minnas har hon velat ge sin mamma den mamma hon längtade efter. Och en dag bestämmer sig Annette för att bryta tystnaden och söka upp den mormor hon aldrig träffat.
Jag var jätte nervös. Och sen gick jag in i, alltså hon bodde i lägenhet, jag gick in i den här trappuppgången och så ringde jag på.
Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Ja, jag har inte bott här så länge så jag har ingen ordning på fotografierna. Men jag får ner den.
Annette har just flyttat till en ny lägenhet där hon ställt flera kartonger med fotografier ovanpå hallens garderober. Och där, bland alla bilder, finns foton på Annettes mamma som växte upp i en medelstor stad i början av 40-talet. Utifrån sett såg nog allt ut som hos de allra flesta i grannskapet. En familj med två barn i lägenhet och med sommarställe. Men just den här familjen bar på en hemlighet som Annettes mamma inte kände till förrän den dag då hennes syster avslöjade den för henne.
Ja, min mamma är ju så arg för att hon tycker att hennes föräldrar är så stränga och gammelmodiga, och hon hade varit jättearg på föräldrarna för att hon fick inte ha nylonstrumpbyxor på sig. Hon skulle ha så här tjocka, som hon tyckte var fula strumpbyxor, om jag har förstått det rätt. Och systern hade då, hennes stora syster, det var 7 år mellan dem, sa att det är bara för att du är inte deras riktiga barn. Och hon blev ju helt chockad. Och då berättar hennes syster att jag vet när du kom till oss och jag såg din pappa, han var jättesnygg. Och jag har faktiskt ingen minne av hur reaktionen var från hennes adoptivföräldrar när hon konfronterade dem. Men det jag vet är att min mamma ville flytta hemifrån så fort som möjligt, som det bara gick. Och att det var liksom en stor besvikelse för att de inte hade berättat för henne att hon var adopterad.
Annette har ända sedan hon var liten fått höra om det där ögonblicket då hennes mamma fick veta att hon inte var sina föräldrars biologiska dotter. Hon har också vuxit upp med att se sin mammas stora längtan efter att få träffa sin mamma.
Ett starkt minne från när jag växte upp var att jag en dag när jag kom hem från skolan, att mamma berättade att hon hade lyssnat på radio och Röda Korset hade något så här, när man kunde höra av sig till radion om man ville ha hjälp och få tag på någon försvunnen släkting eller person. Och då hade mamma ringt och sagt att hon jättegärna ville ha kontakt med sin mamma och att hon har försökt skriva till henne ett par gånger, eller har skrivit till henne ett par gånger men inte fått något svar. Och då frågar de så här, ja, men om vi får tag på din mamma, är det någonting du vill att vi ska fråga? Och då ville mamma veta om hon är gift och om hennes man vet att hon finns. Och då hade de i alla fall fått tag på min mormor, berättar mamma när jag kom hem från skolan. Och då hade hon sagt att hon hoppas att min mamma mår bra, men att hon inte vill ha kontakt med henne. Och att hennes man visste om att mamma finns, men inte hennes son.
Fick hon veta varför hon Nej. Inte ville ha kontakt?
Jag tror inte det. Alltså om hon hade fått veta så tror jag mamma hade berättat det för mig. Och jag har ingen minne av att hon sa någonting om det. Och jag tyckte det var så konstigt. Och sen så tyckte jag ju synd om min mamma förstås. Det förstod jag. Att det måste ju vara hemskt att få höra det. Att hon inte ville ha kontakt. Visserligen hade hon väl förstått det eftersom hon inte hade fått något svar. Men också få höra det. Så det lilla positiva var ju ändå att hon sa att hon hoppas att hon mår bra. Det var ju ändå någonting. Det jag tänker är att min mamma delade sin längtan efter sin mamma och sorgen över att inte ha liksom kontakt med henne. Det kom tidigt och jag tror att jag var liksom ett barn som var glad och självständig och jag kompetent på något vis. Jag tänker att jag gick in ganska snabbt och liksom skulle hjälpa mamma. Jag fick känslan att hon, alltså hon uppskattade verkligen att jag var intresserad av att höra när hon pratade om sin mamma. Och till exempel, jag vet att hon berättade att ibland kan hon gå på stan och fundera så här, kan det där vara ett syskon till mig? Och så är vi lite lika. Och jag vet också att den här känslan som jag hade som barn var att nej mamma, jag kommer hjälpa dig. Jag ska inte svika dig, jag ska hjälpa dig att få tag på mormor.
Kan du komma ihåg första gången du förstod att din mamma saknade sin biologiska mamma?
Kanske det var liksom hur mamma var när hon berättade om det här. Att det var det som gjorde att jag förstod att det var viktigt. Men jag kan inte... Jag har liksom inte ens tänkt på det. Jag bara vet att jag har levt med mammas längtan efter sin mamma. Alltså när hon längtade efter sin mamma så är det ju också kopplat till mig. Så jag tror, och det kan också kanske ha varit att jag kände som kontakt med mamma. Att vi kunde dela det där och att hon, eftersom hon var mycket hemma på dagarna.
Anettes mamma jobbade ofta nätter inom vården och kunde vara hemma på dagtid. Hon hade lämnat sitt hem redan när hon var 16 och flyttat till Stockholm. Och bara ett par år senare ringer hon upp sin biologiske far som hon varken haft kontakt med eller träffat.
Hon frågade då om är din fru hemma när han svarade och sa nej, det är hon inte. Och då berättade hon vem hon var, för hon var mån om att inte han skulle hamna i en situation som blev jobbig för honom. Och han hade blivit jätteglad och de bestämde att de ska ses samma dag inne i Stockholm. Och hon var väldigt orolig för hon visste ju inte vad han var för typ. Så de bestämmer en plats vid Sankt Eriksplan där hon tänker att hon ska se honom först. Och bestämma sig då om hon ska gå fram eller inte. Och när hon står där och väntar en bit ifrån där de har bestämt träff, så kommer min morfar i bil och ser min mamma och förstår.
Alltså de är så... De var så himla lika. Och jag förstår att han förstod det. Så han stannar bilen och bara går ut och kramar om henne. Så gick det med mammas plan.
Alltså hennes plan funkar inte. Jag vet inte om de tog en fika först eller så, men hon följde med honom hem till hans fru och hennes lilla syster som fick träffas och hon ensam barn, trodde hon, och fick träffa sin stora syster som var då 12. Och min mamma blev varmt välkomnad där. Så min morfars fru visste om, Olles fru visste om att mamma fanns, men inte deras barn då. Och hon blev jätteglad över det, för hon hade ju alltid velat ha en stora syster. Och jag tänker att det här var ju nästan 10 år innan jag föddes, så att min morfar har ju funnits, och hans fru och min moster. De har alltid varit som en naturlig del i mitt liv. Sen har jag inte kallat honom för morfar eftersom mamma inte kallade honom för pappa. Så han har ju alltid varit Olle. Och jag har väldigt varma minnen av honom.
Fick din mamma veta då vad det var som hade hänt? Berättade han?
Ja, han berättade kanske lite för mycket för vad min mamma hade blivit. Han berättade var hon blev till, att det var... En gång, han var springpojke. Hon var sömmerska och han var springpojke där. Och de hade träffats och de hade då uppenbarligen sex eftersom hon blev gravid. utomhus. Och han berättade var det var. Så min mamma vet var hon blev till. Och sen var det här på 40-talet. Och han var i Stockholm i militära. Hur som helst så fick han veta vid en permission att min mormor då var gravid av en annan person, så han fick inte veta det av henne. Och sen så kom det fram också att hon ville adoptera och han ville inte det. Han frågade sin mamma om inte hon kunde ta hand om bebisen. Men hon sa att hon inte kunde det. Hon gick helt enkelt inte med på det. Och han sa att det var hemskt att lämna bort min mamma och han har liksom mått dåligt över det.
Det nyfödda barnet, Anettes mamma, lämnades så småningom till det äldre paret som redan tidigare adopterat en flicka, den syster som senare kom att avslöja att de föräldrar Anettes mamma bodde hos inte var hennes biologiska. Men det fanns fler hemligheter.
Det visade sig då att hennes syster inte heller var deras barn. Så det här äldre paret då har två flickor som de inte berättar för någon av dem. Förrän sanningen kom fram på ett annat sätt.
Varför tror du att det var så? Varför berättar de inte?
Jag vet inte. Jag tänker att de trodde väl säkert att det var det bästa. Men de var med i pingstförsamlingen och jag tänker att församlingsmedlemmarna, de måste ju ha sett att hon inte var gravid och sen har de ett spädbarn. Så att det kan ju inte vara någon hemlighet att de adopterat ett barn. Så att jag vet faktiskt inte varför de valde att inte berätta. Men ja, ett stort, stort svek. Jag tror aldrig hon kom över det, att de inte hade berättat för henne.
Och Anette, som såg sveket och mammans längtan, började söka efter en lösning. Hon skulle hitta mammans biologiska mor och började leta.
Jag vet att jag har fått se ett adoptionspapper där jag såg namnet på min mormor. Och att jag på något vis fick tag på hennes telefonnummer. Och jag antar att jag kanske var inne i någon så här, det heter väl Televerket då, men Telia butik. Och att det fanns telefonkataloger, för jag har ringt till min mormor för att jag var så nyfiken, så jag bara hörde hennes röst och så la jag på luren. Och det här tror jag inte ens att jag berättade för min mamma.
Hur var känslan då?
Nej, men jag tror att jag bara behövde liksom förstå att hon faktiskt fanns på något vis.
Kände du sen då att du ville försöka igen och ta kontakt med din mormor?
När min mamma skulle fylla 60. Alltså när jag tänkte på vad jag skulle ge till henne så tänkte jag, för jag tycker att min mamma har väldigt många saker eller prylar och att hon behöver inga fler saker. Och så när jag tänkte så här, men det jag vet är att min mamma verkligen, verkligen vill ha, så är det ju kontakt med sin mamma. Och då hade jag flyttat till en annan del av Sverige, så jag bodde inte jättelångt ifrån min mormor. Och jag tänkte att jag kanske skulle åka hem till henne helt enkelt och ringa på dörren. Och det här var inte ett liksom lätt beslut. Jag förstod ju att jag inte har någon aning om vad jag ger mig in på och vad som kommer hända. Och jag, alltså dels tänkte jag på vad, alltså, ja, men hon kanske är psykiskt sjuk eller liksom, ja, men en hemsk person som inte, alltså jag hade ingen aning, som inte, alltså en elak person som inte vill ha kontakt med sin bortadopterade dotter. Ja, jag hade liksom, att jag inte vet för min egen del vad jag skulle kunna liksom dra in i mitt liv. Men sen var jag ju också liksom respekt för hennes integritet och liksom privatliv och att hon har bett eller har liksom uttalat att hon inte ville ha kontakt med min mamma. Men då pratade med en vän till mig som jag tycker är väldigt klok. Hon sa till mig, men vet du vad? Hon har ju sagt att hon inte vill ha kontakt med din mamma. Hon har ju aldrig sagt att hon inte vill ha kontakt med dig. Och så tänkte jag det, så nej, men så är det ju. Att jag är hennes barnbarn och hon har inte sagt att hon inte ville ha kontakt med mig. Så jag tänker att det var det som fick mig ändå att liksom kunna försvara min handling, att jag åkte hem till henne.
Anette hade inte bara tagit reda på var hennes mormor bodde, utan också att hon var ensam. Att hennes man inte längre var i livet och att hennes två vuxna barn var avlidna.
Jag var jätte nervös. Så jag åker dit och stannar vid ett litet torg och går in i en affär och köper en liten, det låter kanske jättekonstigt, eller jag tycker inte att det var konstigt, men jag vet att jag berättade det för någon annan som tyckte det var konstigt. Jag köpte en liten tygdocka till henne, en så här fint hantverk, ja, så, ja, en liten fin klänning och fint hår, alltså helt tyg, och ja, jag bara kände att jag ville ha med mig någonting till henne. Och så promenerade och sen gick jag in i, alltså hon bodde i lägenhet, jag gick in i den här trappuppgången, ingen kod, och så bodde hon en halv trappa upp och så ringer jag på. Och så kommer den här, ja, min mormor helt, den här tanten som då min mormor, öppnar dörren och så säger jag att vad jag heter och att du är min mormor. Alltså jag önskar att jag kommer ihåg hur hon, alltså jag vet ju hur hon såg ut, men jag kommer inte ihåg liksom. Jag tror att jag var chockad själv och hon måste ju vara extremt chockad. Men hon bjuder in mig så vi sitter i hennes kök. Jag kommer inte ihåg om vi drack te eller kaffe, men gjorde vi säkert. Och satt och pratade ganska länge. Och vi satt och höll varandra i handen. Och hon, ja, hon var en jättegullig tant. Hon hade många frågor. Hon frågade, jag tror att det första var, hon frågade var ju om Olle. Ja, men var så fin och hon frågade. Och så tänker jag så här, nej, men det var väl, jag menar, hon ändå träffade jag honom och ja, min mamma blev ju till i alla fall. Och sen frågade hon också om min mammas adoptivföräldrar. Och då säger jag att de har varit döda sedan länge. Och det visste hon ju inte om. Och då berättade hon att de hade sagt till henne att hon fick komma och hälsa på efter adoptionen. Vilket hon gjorde en gång. Och då blev hon inte insläppt. De sa att vi vill aldrig mer. Vi vill inte ha någon kontakt med dig. Du får inte komma hit igen. Och bara liksom, jag kan bara tänka hur spänd och förväntad man är för att få träffa sitt barn. Och sen inte ens bli insläppt. Och sen få höra att man aldrig mer ska kontakta igen. Så ja, men det är klart att jag tänker att det kan ha varit en anledning till att hon inte svarade på mammas brev. För hon visste ju inte. Ja, men hon hade på något vis lovat de här adoptivföräldrarna att hon inte skulle höra av sig. Att hon inte var välkommen. Så jag tror att det kan ha påverkat henne. Alltså hon berättade att hon brukar sitta och titta på Försvunnen, heter det. Eller det här tv-programmet. Och jag har berättat att min mamma också gör det. Så att de har liksom suttit och gråtit på varsitt håll. Nej, men alltså det var.
Fick du veta någonting om hennes liv?
Det jag vet är ju att det första barnet, också en flicka, som var född utanför äktenskapet. Så min mamma var då det andra barnet född utanför äktenskapet. Men den första flickan fick bo hos släktingar. Så jag tror inte hon blev bortadopterad. Utan hon var väl som ett fosterbarn. De hade viss kontakt. Att så att hon träffade det barnet ibland. Och sen efter min mamma hade fötts så gifter hon sig med barnet till pappa nummer ett. Och då fick de ett barn då, en pojke, inom äktenskapet. Så att den pojken då växer ju upp med mamma, pappa, barn inom äktenskapet. Och jag tror, eller är ganska säker på att han visste om den första, alltså hans stora syster, som är då en hel syster, fast hon inte bor med honom. Men enligt de här samtalet då från Röda Korset så visste han inte om att min mamma fanns. Ja, men det kändes väldigt, väldigt, väldigt tragiskt. Och jag tänkte då när jag satt där att nej, men nu är det bara början på nya livet med mormor. Och att jag tänker nu, från och med nu så, ja, men så kommer vi träffas och hon ska träffa mina barn och sådär. Men det blev inte så.
Vad hände?
Ja, det som hände när vi sitter där liksom efter, jag vet inte hur lång tid, men ganska lång tid, vi hann prata en del, så ringer det på dörren. Och då är det någon farbror som kommer och ska skjutsa henne till hennes mans grav. Och det var liksom bestämt sedan tiden, så hon visste det. Och då smet jag ut. Och jag tror att hon tyckte det var... Ja, men hon var ju ganska skakad, tror jag, efter att träffa mig. Eller chockad, eller vad man ska säga. Och hon var nog rädd för att få fråga vem jag var av den här mannen. För att det här var ju en hemlighet. Att hon berättade ju inte för någon om att min mamma fanns. Och hon ringde mig efteråt, jag tror att det kanske var dagen efter, och berättade att hon hade kräkts efteråt, för hon var så chockad och tagen över mitt besök. Men hon var jättegullig och glad att jag hade kommit och sådär. Så då pratade vi i telefonen. Och sen tror jag faktiskt inte att vi träffades aldrig mer. Hon levde i flera år och jag pratade nog aldrig heller med henne mer. Det var som att luften gick ur mig efter det där besöket. Att det var så mycket från min sida. Och det var som att mitt mål var ändå att min mamma skulle få kontakt med henne. Och hon sa att hon ville träffa min mamma.
Och hur la du upp det här för din mamma? Du skulle ge henne sin mamma i present.
Jag var hos min mormor i början av april och min mamma fyllde den 18. Och mamma och pappa skulle åka till Finland på en kryssning för att fira hennes födelsedag. Och jag skrev ett handskrivet brev till min mamma. Och jag berättade inte för min pappa att jag hade varit och träffat mormor. Men jag skickade brevet till pappa och så sa jag att det här brevet vill jag att mamma får på födelsedagen. Tidigt på morgonen på min mammas födelsedag så ringer mamma och sen, hon är ju helt
jättelycklig. Och då, ja, det här har jag aldrig berättat. Men då
visade det sig att pappa hade liksom förstått att det var något viktigt. Så att när de kom hem, och då var det efter midnatt, alltså till hytten. Men då hade han i alla fall gett henne brevet då innan de hade gått och lagt sig. Så det innebar ju att hon sov ju inte en blund natten till sin 60-årsdag, eftersom hon förstod att jag hade träffat hennes mamma.
Träffade de varandra?
Ja, det gjorde de. Min mormor föreslog att de skulle ses hemma hos någon släkting till henne. Och hon var en person som min mormor hade kunnat prata med och inte hållit det här hemligt. Och de fotograferades tillsammans. Och jag tänker att det var ett jätte, viktigt möte för att det blev av. Sen kan jag inte säga att jag har hört så mycket om vad som sades eller liksom hur det var. Jag tänker att det viktigaste var att de fick ses, helt enkelt. Och sen vet jag att de hade kontakt. Hon levde i 7 år någonting efter.
Och hur ser livet ut nu?
Inför det här att du skulle komma hit så har jag pratat med min mamma och frågat mig för lite. För att vi var efter begravningen och hälsade på en kvinna som då kände min mormor. Och hon sa att alla visste ju om att min mamma fanns. Men det var ingenting man pratade om. Så att min mormor, hon kanske inte faktiskt trodde att det var en hemlighet, att det var väldigt få som visste om det. Men den här kvinnan sa det att nej, men alla visste om det.
Anettes mamma fick några år med sin mamma. Nu lever Anettes mamma utomlands och har funnits i bakgrunden när Anette sökt svaren till den här berättelsen om längtan efter en mamma och en mormor.
Jag tänker att det är att min längtan efter mormor, jag tänker att jag hade den, men jag förstod det inte förrän, eller jag tror att jag har förstått det efteråt, att det är liksom, nej men att min mammas längtan efter sin mamma liksom kom i första rummet. Och jag tror att det här att mamma delade med sig den här längtan till mig eller pratade med mig om det, och att jag kanske gillade den innerligheten eller det mötet som vi fick och den här känslan jag då fick att jag skulle vilja hjälpa henne, det har ju präglat mitt liv, att jag är en sån som gärna vill typ vara ett känslomässigt stöd och hjälpa till och så att jag tror att jag blev på något vis blev väldigt bekräftad i att jag var intresserad av när mamma berättade om det där för mig när jag var barn, att jag engagerade. Så jag tror att jag fick väldigt mycket förstärkning av liksom min reaktion på det. Och jag tänker mycket på hur jag förhåller mig till liksom moderskap och min längtan efter egna barn. Och det är någonting som är liksom närvarande där med att jag förstår hur hemskt det måste vara att skiljas från ett barn. Och jag gråter nu. Jag har jättemycket gråt. Jag bara känner så här, jag har ofta tänkt så här, vems gråt är jag gråt? Jag tänker på, jag har ju växt upp med min mamma. Mina barn har växt upp med mig. Men det är den där separationen mellan min mormor och mamma som naturligtvis har påverkat min mamma. Och säkert påverkat henne, hur hon var mamma mot mig och min bror. Gav väldigt sköna kramar. Och att det, ibland så kan jag tänka, eller nu som vuxen, att, eller hon kanske gav mig de kramarna som hon behövde.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.